Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina vänner, till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag göra ett återblick på 80-talet i det här avsnittet. Och 80-talet har jag gjort tidigare i en serie där jag gick på djupet med varje år under det här. Ja, det här 80-talet är på många vis ett väldigt speciellt och stilbildande årtionde. Och orsaken till att jag återvänder till tidsepoken 1980-1989, det är egentligen så att det finns så många av er där ute som har växt upp med musiken från det här årtiondet. Precis som jag själv. Jag var 15 år 1980, så att man är väldigt präglad av de här åren som kom fram till 89. Det som är roligt också är att väldigt många yngre faktiskt upptäcker det här årtiondet retrospektivt. Vilket är väldigt glädjande. Jag hör liksom om att filmerna som gjordes på 80-talet var liksom bra, musiken var bra, det verkade vara så roligt på 80-talet allting som hände. Och det är klart att med nostalgins glasögon på sig så blir allting oftast roligare och trevligare än faktiskt var. Men 80-talet var ett väldigt speciellt årtionde, och jag kan förstå de som inte var med att de kan ha lite grann den här känslan av att det har varit väldigt roligt att uppleva det i alla fall. Och det är ju på många sätt väldigt roligt att ha fått uppleva de här 10 åren IRL, så att säga, in real life. Dessutom, som för min del då, att befinna sig precis i gränslandet då, mellan ungdom och vuxen, och verkligen präglas av det här decenniet som betraktas som väldigt tongivande och faktiskt lite unikt, det är roligt. 80-talet präglades väldigt mycket av framtidstro. Efter ett ganska dystert 70-tal med mycket murriga silhuetter och jämngrundnyanser, så var 80-talet typ av sitt raka motsatsen. Och likaså var det här årtiondet innan alla finanskriser och räntechocker som vida överskred de vi ser idag, så var 80-talet verkligen ett väldigt positivt årtionde. Rent musikaliskt för oss hårdrockare så var dessutom 90-talet som bekant en veritabel ökenvandring i grungens allt annat än förlovade land. 70-talet, det var det här årtiondet där de här tunga namnen skapade historia. Och det årtiondet överstiger också vida 90-talet. Men inget av de här två är i närheten av den explosion i färger, energi, inspiration och variation som 80-talet representerar. Och som ni vet, efter alla dessa avsnitt som jag har gjort i den här podden, så älskar jag den metal som kommer fram nu. Med metalcore och melodisk death metal och massor av annat riktigt, riktigt bra och högintressant hårdrock. Men nostalgin kring pastellfärgernas decennium, den är oantastlig. Och när jag börjar prata om plattorna som släpptes, så har jag gjort ett urval varje år. Personligt urval av ett antal skivor varje år. Skulle jag lämna alla plattor som kom, så skulle det också inte bli flera timmar långt. Men det finns ett rejält antal skivor med under varje år. Och då med fokus på de som intresserar yours truly. Och jag pratar om nostalgin och det här att väldigt många skulle kanske vilja fått med på 80-talet som inte var det. Och det gäller även filmer exempelvis som i många fall håller än idag. Och jag kan också med glädje konstatera, genom inte minst mina egna barn, att nästa generation också uppskattar de här filmerna som kom under de här åren. Visst, rent effektmässigt kan vissa bli lite bedagade, men å andra sidan kan det alldeles för mycket med dataeffekter bli lite trött samt att ta fokus från handlingen. Så att det är mycket bra filmer släpptes också under 80-talet. Men nu var det musik vi skulle prata om. Och vi börjar väl från början. Men det är det helt fantastiska året 1980. Ja, det var ett år då galet mycket bra musik såg dagens ljus. AC/DC hade drabbats av en katastrof det här året. Och sångaren, den färgstarka Bon Scott, dött av akut alkoholförgiftning natten till den 19 februari. Han hittades livlös i den bilen där vännen Alistair Kinnear lämnat honom på kvällen för att sova ruset av sig. Och det här kunde förstås ha blivit bandets svanesång. Man hittade Bon Scott på morgonen efter kvävd i sina egna spyor. Men man var nästan märkligt snabbt tillbaka igen. Och enligt bandet så var Bon Scotts föräldrar och hans familj också hade åsikten att bandet måste fortsätta. Entré då för Newcastle-sonen Brian Johnson, som tidigare sjungit i pubrockgänget Georgie. Invånarna i nordöstra England kallas för Georgies eller Gordies, så bandnamnet var egentligen givet, för det var inte han hade då. Så det var en stor sak som hände. Givetvis har jag med den plattan på 1980, Back in Black, som kom bara ett halvår efter att Bon Scott hade lämnat jordelivet. en enorm liksom uppryckning och en helt otrolig egentligen styrkedemonstration från bandet som man trodde skulle liksom faktiskt lägga ner och gå under. Plattans omslag är ju som bekant nattsvart som en hyllning åt Bon Scott. Det är så det ser vi egentligen själva inte ha någonting på omslaget. Det skulle inte stå någonting, det skulle bara vara svart. Men skivbolaget lyckas ändå få igenom att det ska ändå stå AC/DC i siluett och Back in Black då, som det gör. Ett parallellfall vi hade det här året, det var en annan legend som gick bort, nämligen John Bonham, trummis i Led Zeppelin. Han dog vid 32 års ålder 25 september efter att ha druckit alldeles för mycket alkohol under alldeles för begränsad tid. Jag har dratt den här hela historien kring John Bonhams död i mitt specialavsnitt om Led Zeppelin, så jag ska inte gå på djupet där. Mer än att liksom, de inte var samma år. Både Bon Scott och John Bonhams död är väldigt lika varandra. Och skillnaden både på AC/DC och Led Zeppelin, det var att Led Zeppelin upplöste bandet efter det här. Man har liksom aldrig återuppstått som band. Man har gjort vissa enstaka spelningar som jag pratade om i det avsnittet. Men man har aldrig liksom börjat om igen. Lite mer saker, folk som lämnade band och så. Det var 18 maj när Peter Criss, trummis i Kiss, lämnade bandet för, ja, det var meningsskiljaktigheter, det var ju drogmissbruk, alkoholproblem och så vidare. Och en viss Eric Carr tar hans plats. Och i mitt tycke, jag håller inte Peter Criss eller heller Ace Frehley för en del särskilt högt egentligen. Jag vet att jag svär lite i kyrkan, men så är det. Och Eric Carr är en mer kompetent trummis och verkar vara en betydligt mer sympatisk person dessutom. Iron Maiden kompitalisten Dennis Stratton lämnar bandet och ersätts av en viss Adrian Smith också här. En annan rolig sak som egentligen präglar många år under 80-talet, det var att musikredaktören Dave Lewis, han uppfinner termen New Wave of British Heavy Metal för att ackompanjera en artikel som en journalist som heter Geoff Barton skrev om tre unga brittiska heavy metal band som turnerade tillsammans, nämligen Samson, Iron Maiden och Angel Witch. När han skrev om det här så myntade han uttrycket då New Wave of British Heavy Metal, och det här blev ju en jättestor rörelse, som bekant. Men, plattor från 1980, vi rabblar igenom några stycken då. Vi har nämnt någon här innan, nämligen Back in Black. Jättebra, fantastiska skivor i övrigt. Vi har ju Ozzy Osbourne släpper ju Blizzard of Oz efter att ha fått sparken ifrån Black Sabbath och släpper kanske sin bästa skiva under hela solokarriären med fyndet Randy Rhoads på gitarr. Det är ju fantastisk skiva det här. Den är ju, det finns inte en dålig låt på den. Moderbandet Black Sabbath värvar en viss Ron James Dio och släpper en av sina kanske allra bästa plattor under hela karriären. Heaven and Hell. Fantastisk skiva. Jag vet att oss puritaner har svårt för det här. Jag vet det. Men jag håller verkligen Heaven and Hell som en av Black Sabbaths bästa skivor jag någonsin har gjort. Fler så stora band släpper klassiska plattor. Judas Priest släpper skivan British Steel med monsterlåtarna Breaking the Law och Living After Midnight på bland annat. Ace of Spades med Motorhead förstås, givetvis. Jättebra platta, klassisk skiva. Jag tycker inte det är den bästa, för det tycker jag Overkill är. Men jag är kanske lite inte i minoritet, vill jag påstå. Ace of Spades betraktas något som kanske Motörheads bästa platta. Deras allra bästa följeslagare egentligen vid den här tiden, Saxon, släpper två skivor det här året. De släpper genombrottsskivan Wheels of Steel, som jag själv köpte när jag var på språkresa i England. Jag bodde i Torquay då i några veckor på språkresa. Det här var ju något som höll på 80-talet väldigt mycket, 70-80-talet på något på språkresa till England. Jag vet inte hur mycket engelska man egentligen lärde sig på själva de här lektionerna som man skulle ha. Man lärde sig nog mer om jag var ute på byn, så att säga. Men där köpte jag i alla fall den skivan, Wheels of Steel, när jag var där. Samma år släpper man faktiskt också Strong Arm of the Law, också en bra skiva, men jag tycker Wheels of Steel är bättre, om man får vara helt ärlig. Ett annat band som turnerade mycket ihop med Motörhead, det var det rena tjejbandet, bara kvinnor i bandet, nämligen Girls School, släpper sin debutplatta Demolition med genombrottslåten Emergency på. Det heter halvskitig pub hårdrock. Ja, det har en skärm. Jag tycker det här är verkligen ett band som inte satsar på någon form av yta och image, kan man säga. Utan den här musiken får tala. Jag tycker de är, I love Girls School. Och sen bra inne på Iron Maiden då, som kommer sin debutplatta som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Paul Diano-plattan, självbetitlad Iron Maiden. Bra låtar hela vägen rakt igenom. Jag tycker jag håller den väldigt, väldigt högt på hela Iron Maidens katalog faktiskt. Verkligen, jag tycker den är bättre än efterföljaren Killers, som ju fick bättre renommé. Men jag tycker den här plattan är bättre. Vi var inne på AC/DC förut, och ett band som heter Krokus ifrån Schweiz har ju betraktats lite grann som AC/DC-kloner och det är inte helt fel, för så är det verkligen. Men de är bra. Man ska inte ta ifrån om det. Och här, 1980, släpper de plattan Metal Rendezvous som en av deras starkaste plattor. Ja, topp tre i deras karriär, utan tvekan. Def Leppard, det här bandet från Sheffield, som ju i mitt tycke gick vilse sen senare på 80-talet, släpper sin debutplatta här, On Through the Night, som ynglingar, tonåringar, och en bra debut. Lite valpig kanske i soundet, men mycket bra låtar och visar verkligen att det här kommer bli ett bra stort band. Michael Schenker har ju lämnat UFO för att bilda ett eget band. Det är en liten språkstake som ni känner till Michael Schenker, men man kan inte ta ifrån dem all fantastisk musik han har gjort. Och bråkstake åren ligger ju bakom honom numera, dess bättre. Skapat väldigt mycket bra musik, fantastiska plattor, och här släpper han debutskivan då, Michael Schenker Group. Med fantastiskt bra låtar. Jättebra musiker på skivan. En milstolpe i karriären. Han släpper några riktigt bra skivor här under namnet Michael Schenker Group här i början på 80-talet. Whitesnake, också en sån här liten, så vi säger, en avknoppning från ett huvudband. Det är ju David Coverdales skapelse efter att han lämnade Deep Purple. Och Ready and Willing som kommer här 1980. Bra skiva med tre stycken före detta Deep Purple-medlemmar i. John Lord, Ian Paice och David Coverdale. Riktigt bra skiva. Tung bluesplatta som ändå med sköna melodier. Mycket bra. En annan före detta Deep Purple-medlem, Ian Gillan, släpper plattan Glory Road med sitt soloprojekt Gillan. En av de bättre plattorna med det bandet. Kanadensiska Rush släpper Permanent Waves. Här har vi Rush liksom kanske i sin prime de här åren. Sent 70-tal och sen in på 80 och så något år in på och framåt 81 också. Blue Oyster Cult som ett band som jag håller själv högt för min egen del. Släpper plattan Cultosaurus Rectus här. Inte deras bästa skiva, men den har definitivt sina höjdpunkter och en platta som jag tycker man ska ha med på sån här lista. Queen släpper The Game, och här är plötsligt att man gått ifrån den här image som man hade att man inte har syntar på sina plattor. Här går man all in och har ganska mycket keyboards och syntar och sånt. Men det blir bra. Det här är en bra platta. The Game är en riktigt bra skiva. Någon låt här och där kanske inte är riktigt sådär, faller lite utanför ramen, men i stort sett en väldigt bra skiva. Thin Lizzy släpper Chinatown. De är väl inte i sin prime här heller, Thin Lizzy, men Chinatown har verkligen sina förtjänster och en skiva som jag tycker det för det ska finnas med i alla fall här på en lista över låtplattor från 1980. Kiss, som jag pratade om förut, släpper Unmasked i tron då. För fansen tror att man ska visa sig avsminkade, men det kommer ju att ta ytterligare några år som bekant innan det händer. Van Halen släpper Women and Children First, en ganska mäckig platta som inte helt enkelt tar till sig efter de två första skivorna, men den växer med tiden och är en av de bättre skivorna under David Lee Roth faktiskt ändå. Accept släpper I'm a Rebel, och den låten I'm a Rebel var egentligen tänkt för AC/DC från början. Och det hör man när man hör låten så, och vet om det, så förstår man det också, att det här skulle lika gärna kunna vara en låt med AC/DC, men de vill inte ha den, så att istället fick Accept spela in den och göra det med den äran. Scorpions släpper Animal Magnetism, och det här är en skiva som har snurrat mycket hemma hos mig. Jag tycker Scorpions tidigt 80-tal är väldigt bra, släpper väldigt mycket bra skivor och är verkligen top notch i horrocksvärlden vid den här tiden. Angel Witch, ett av de här New Wave och British Heavy Metal banden som jag pratade om, släpper sin debutplatta här. En riktigt bra skiva. Sist länge med Pat Benatar's Crime of Passion. Pat Benatar är ju inte hårdrock på det sättet, det är lite mer, det är ju AOR mer, eller hårdrock. Men hon har släppt några riktigt bra skivor på tidigt 80-talet. Jag tycker ändå att jag vill ha med en platta med Pat Benatar, för jag lyssnade mycket på den på tidigt 80-tal. Vi går in på 81. Paul Di'Anno, Iron Maiden, lämnar ju bandet då på grund av sitt stora drickande och sitt allmänt, lite, han har en bråkig personlighet kan man säga. Och jag känns då av en viss Bruce Dickinson från bandet Samson. Bruce då, som är här till, här går under namnet, artistnamnet Bruce, det kan man ju ha sin åsikt om för all del. Band som Pretty Maids, Twisted Sister, Anthrax och Metallica bildas också vid den här tiden. Och som en lite personlig anekdot kan jag säga då att här upplever jag faktiskt två av mina konserter, första konserter i livet, riktiga konserter så att säga, man åker iväg och går på konsert. 4 april 1981 åker jag på Status Quo på Hovet i Stockholm. Det är min absolut första riktiga konsert. Och det är fantastiskt bra. Det här är ju fortfarande Frantic Four är Status Quo, de här fyra då. Rick Parfitt, Francis Rossi, John Coughlan och Alan Lancaster. Riktigt, riktigt bra. Och senare på hösten då, 2 oktober, åker vi också upp till hovet och ser Santana, som på den här tiden var en riktig rockräv faktiskt. Släppte några riktigt bra rockplattor på 80-talet. Så det var roligt. Men vad kom det för skivor? Ja, vi tar några stycken här. Rush pratar jag om. Moving Pictures kommer här. Kanske Rush bästa platta egentligen. Eller kanske det är Rush bästa platta. Jag la den som nummer 1 i mitt avsnitt om Rush. Så att, vem jag sitter här och ser något annat. AC/DC försöker täcka upp då för föregången. Back in Black lyckas väl delvis. For Those About Rock har ju ett par riktigt bra låtar. Och titelspåret är fantastiskt bra. Men skivan faller ändå lite platt jämfört med föregången trots allt. Accept släpper Breaker och det är ett klart steg framåt jämfört med I'm a Rebel. De går absolut åt rätt håll. Black Sabbath släpper Mob Rules, andra platta med Ronnie James Dio, och den håller jämna steg med föregången. En absolut topp 5 av Black Sabbaths hela katalog, om du frågar mig. Riot, det här klassiska metalbandet, släpper sin absolut bästa platta här, Fire Down Under. En otroligt bra skiva som flyger lite under radarn hos den stora massan, men väl värd att upptäcka. Och vill man ha en platta med Riot så kan man ha den här. Blue Oyster Cult, jag kan inte släppa dem här heller. Fire of Unknown Origin, kanske den bästa skivan man släpper på 80-talet. Det är den bästa skivan man släpper under det här årtiondet, utan tvekan. En riktigt bra platta, melodiös men ändå tung, snygg, producerad, allting faller egentligen helt rätt här. Gillan släpper 2 plattor, Future Shock och Double Trouble, som varav den ena plattan är en live och den andra är en studio. Väldigt produktiv här. Michael Schenker fortsätter med sin fantasifulla titulering av plattor. Första heter Michael Schenker Group, den här heter MSG. Förkortningen av Michael Schenker Group. Den här skivan är ännu bättre tycker jag. Kanske den bästa plattan som han har gjort faktiskt. Jag tycker den är fantastiskt bra. Lite dåligt mixad är den ju faktiskt. Lite snällt mixad sådär, men lite för runda hörn kanske. Men väldigt, väldigt bra låtar hela vägen. Skitbra platta helt enkelt. Till Lizzie släpper Renegade, en liten udda platta där de bland annat plockar in Snowy White, som hade gjort en liten kort karriär i Pink Floyd innan. Efter att man har bytt till Lizzie ett antal gånger. Man har haft Brian Robertson, man har haft Gary Moore och lite andra. Nu är Snowy White på plats och han gör väl ingen större avtryck. Jag tycker skivan är ändå bra faktiskt. Alltså, den är lite bespottad, men jag håller den ändå hyfsat högt faktiskt. Saxon släpper en av sina bästa skivor, Denim & Leather. Mycket bra, följer upp Wheels of Steel och Strong Arm of the Law med en riktigt bra skiva. Jag tycker den här är bättre än de 2 föregångarna. Motorhead släpper sin klassiska live No Sleep till Hammersmith. Det roliga med den plattan är att de var aldrig på Hammersmith och spelade faktiskt, fast plattan heter så. De var i London men de var inte på Hammersmith. Och sen tycker jag ändå att det som står på konvolutet är ändå lite roligt. Det står ju så här, översätter det till svenska då. Tack till Kilt Carlsberg och Smirnoff, för att utan er hade alltihop det här varit sammanhängande. Så att redan här så har man en image då, som man ledde upp till. Vissa medlemmar i alla fall, under hela tiden. Rainbow, Richard Blackmores skötebarn, börjar bli mer och mer radiovänlig här och släpper plattan Difficult to Cure. Bland annat med det här kända, när man gör Beethovens 9. Fantastiskt bra version och mycket, mycket hits på den här då. I Surrender och Spotlight Kid. Inte minst. Väldigt bra skiva som sagt. Ozzy följer upp debuten Blizzard of Oz med en nästan lika bra platta faktiskt. Dire of a Madman. De här 2 stycken är ju så här tvillingplattor. Här efter det här så hände den här katastrofen med Randy Rhoads allt för tidiga död. Den här tragiska kraschen, ni vet. Flygplanskraschen. Han kraschar in i turnébussen. Det, jag har berättat om det förut och det är ingenting som ni inte känner till innan, så att jag ska inte fördjupa mig här. Men det var ju otroligt tragiskt och man vet inte vad kunde ha hänt om Randy Rhoads hade fått fortsätta. Def Leppard släpper High and Dry och nu, minsann, mina vänner, börjar hända saker. Här kommer deras näst bästa skiva de har gjort någonsin. Jag tycker det är en otroligt bra skiva i New Wave of British Heavy Metal-genren. Riktigt, riktigt bra skiva. Man tar ett enorma steg från debuten fram hit. Amerikanska Y&T, förkortat från Yesterday and Today, släpper här sin 3:e platta och första under förkortade namnet Y&T, Earthshaker. En riktigt, riktigt bra platta. Skulle kunna platsa in bland New Wave och British Heavy Metal utan tvekan. Riktigt bra skiva. Judas Priest har lite svårt att leva upp till förväntningarna efter British Steel. Point of Entry är lite blek platta, om man ska vara helt ärlig. Likaså tycker jag inte att Maiden fixar samma riktigt samma hype King Killers då, som jag gör med debuten. Den säljer bättre. De flesta håller den plattan lite högre. Jag gör inte. Den är inte dålig, absolut inte. Bägge på de andra skivorna är väldigt bra. Jag tycker debuten är bättre än Killers. The Nightcomers, det är en platta från ett klassiskt New Wave och British Heavy Metal band, nämligen Holocaust. Här är väl egentligen deras bästa skiva, utan tvekan, som jag tycker, bästa fullängden. De släpper en EP innan som är helt formidabel med tre ruskigt bra låtar. Den här skivan är väldigt bra. Och en platta till i den här genren New Wave och British Heavy Metal, det är ju förstås debuten av klassiska bandet Demon, som släpper sin The Night of the Demon. Förutom ett väldigt spektakulärt och minnesvärt omslag, så är ju skivan full med väldigt, väldigt bra melodiös hårdrock av brittiskt snitt från 80-talet. Och vi avslutar svenskt. Vi tar Heavy Load, som släpper sin EP Metal Conquest här 1981. Sen kommer fullängden nästa år. Men jag var såg Heavy Load här faktiskt i en skolaula här i Norrköping. Det är ganska roligt. Tillsammans med Neon Rose var de uppträdde. Och köpte då den här EP:n. Heavy Load är ju ett kultband på många sätt och vis. Man kan ju ha sina åsikter om dem, både med image och deras kanske inte fulländade sång och så vidare. Men, ja, men det finns en skärm och en kultstämpel kring Heavy Load som man inte kan ta ifrån dem. Verkligen inte. Vi går in på 1982. Då kommer Iron Maidens första album med Bruce Dickinson, The Number of the Beast. Och vi går in på den första direkt på en gång. Det är nog första platsen på brittiska musiklistan. Här händer någonting med Iron Maiden, något spektakulärt. Det blir något helt annat band när Bruce Dickinson kommer in. Utöver det så är Motörheads gitarrist Foster DeClark. Han lämnar bandet. Han, ja, det är väl meningsskiljaktighet egentligen. Han är inte nöjd med den inriktning som bandet tar. Och plattan Iron Fist blir heller inte någon succé. Som är den sista då med Foster DeClark. Och han erkänns då den före detta till Lizzy-gitarristen Brian Robertson. Och det är ju ett äktenskap som kanske inte matchar fullt ut. Brian Robertsons image och attityd faller inte väl ut hos fansen. Så att, det blir kortlivat samarbete, men man hinner i alla fall få ur sig en platta. Men den kommer inte det här året, den kommer nästa år. Judas Priest släpper en singel, You Got Another Thing Coming, som blir bandets bäst säljande singel. Det händer mer saker med Iron Maiden. Deras trummis Clive Burr, han får sparken från bandet på grund av personliga problem och med turnéschemat också. Man vill även få in en trummis som fixar lite mer, ja, lite åt det hållet som Steve Harris vill dra bandet. Och man plockar in en viss Nico McBrain från ett franskt band faktiskt. Han är engelsk band Nico förstås, men bandet är franskt, Trust, för att ersätta då Clive Burr. Ja, det är fler som lämnar här, det lite svängdörrar i vissa band, och Ace Frehley får cirkusnöret här att lämna bandet. Och Vinnie Vincent tar hans plats. Och vi kan gå in på den plattan nu på en gång. Creatures of the Night, som kommer ut här 1982. Ace Frehley är med på omslaget. Han är även med på plattan Killers, som är en sån här blandning av en samlingsskiva och ett par nya låtar. Men han är inte med i bandet och han spelar inte på plattan. Så det gör Vinnie Vincent. Men Vinnie Vincent kommer inte med på något omslag förrän på nästa skiva. Det är en bra skiva, Creatures of the Night. En klar uppryckning framförallt från det totala pekoralt och fiaskot The Elder, som kom året innan. I december så lämnar Ronnie James Dio Black Sabbath. De är inte överens om saker och ting. Och en viss Ian Gillan kom in i bandet. Sångare i Deep Purple. Och sen så här märkligt, lite grann som till Liz och Brian Robertson. Det är väldigt, väldigt märkligt det här alltihop. Jag såg Black Sabbath på Hovet 1983, året efter det här alltså. Och det var en jättekonstig spelning, jag pratade om det innan. Man kände att Gillan var inte närvarande, han ville något helt annat. Och Deep Purple återfinnas ju sen, något år efter. Han kunde inte texten, han hade dem i text på golvet, han läste innantill. Nej, det var jättekonstigt. En märklig spelning. En annan väldigt bra spelning där som jag var så 1982, som jag är väldigt glad över idag, som jag också pratat om innan. Det var Queen med Freddie Mercury på Hovet 10 april. Det visste man inte då, men att det skulle bli en spelning där man fick se Freddie Mercury, vilket ju, ja, det var ju magiskt på alla sätt och vis. Det är jätteroligt, jag håller den spelningen väldigt, väldigt högt. Lite plattor då som kom oss i två. Jag nämnde ett par stycken, vi tar ett par till. Aldo Nova, en väldigt begåvad musiker, släpper sin debutplatta som görs, den säljer väldigt bra. Melodiös rock som, ja, ligger väldigt bra liksom i tidsandan 1982. Demon släpper en uppföljare till debuten. The Unexpected Guest är omöjligt ännu bättre faktiskt än förra gången. Och här är de två bästa skivorna med Demon, kommer här direkt. Det är de två som jag lyssnar på egentligen. Led Zeppelin lyckas samla ihop lite grann av det material som överblivet då ifrån olika sessioner på tidigare inspelningar på plattor och släpper det under med plattan Coda, som får lite blandad kritik. Led Zeppelin är ju ändå Led Zeppelin, så det är klart att det är kvalitet. Men det är ju en retrospektivt utgiven leftover-skiva kan man säga, så att, det är väl lite så man får se det också. Heavy Load, som jag sa, släpper Death of Glory, deras bästa platta här. Mycket bra låtar, det är en väldigt bra skiva. Man får överseende lite grann med produktion, kanske lite hur de sjunger. deras image får man bara se förbi liksom. Om man inte tycker den är häftig förstås, så kan man få göra den, absolut. Jag har väl lite svårt för den kanske, men jag älskar Heavy Load ändå. Jag låter som jag talar mot mig själv, vet jag. Men det är ett jäkla häftigt band alltså, och de har mycket bra låtar. Och den här plattan är ju absolut deras bästa, utan tvekan. Ett annat sån här New Way of British Heavy Metal band, nämligen Tank. Ett skramligt heavy metal band. Lite grann i Motorheads anda faktiskt. Släpper två plattor här det här året. Filth Hound of Hades och Power of the Hunter. Och det är absolut deras två bästa skivor. De är produktiva här i början och väldigt bra. Som sagt, det är ruffigt, det är skitigt. Han sjunger inte så där fantastiskt, kan man säga om man är snäll. Men det har en charm också, den här plattan. Verkligen. Judas Priest släpper en av sina bästa plattor, Screaming for Vengeance, med just nämnda You Got Another Thing Coming och Electric Eye är väl de två stora på den här plattan. Rainbow fortsätter att försöka slå i USA och lyckas väl i och för sig också med sin radiovänliga rock Straight Between the Eyes, en bra platta också. Inte riktigt lika bra som Difficult to Cure, men har absolut sina förtjänster. Whitesnake släpper en av sina starkaste plattor, Saints and Sinners, och på den här skivan finns originalversionen av Here I Go Again och det är absolut den bästa versionen. Utan tvekan, om du frågar mig. Två liveplattor kommer här som konkurrerar med varandra också. Nämligen Live Evil, sista med Black Sabbath och Dio-sättningen. Samtidigt släpper Ozzy en live, Speak of the Devil, med bara Black Sabbath-låtar. Så det här var en konkurrent. Det var ju en uträknad manöver ifrån Sharon Osbourne. Och faktiskt att Ozzys liveplatta skåpar ut Live Evil i den versionen som den lät då. Nu har de släppt Live Evil i en ny version, nymixad nyligen, och då får den en upprättelse, absolut. Så är det. Det var mycket bråk i den här inspelningen Black Sabbath gjorde. Iommi och Butler anklagade Dio för att smyga kvar i studion på nätterna och mixa upp sin sång, medan Dio tyckte att de andra gjorde andra saker som inte var så där jättesnyggt bakom ryggen på honom. Och summa summarum, som jag tycker att publikljudet är extremt nedtonat till exempel. Det hörs ju inte exempel. Att en liveplatta nästan, till exempel. Men nej, det är bra låtar, det är fantastiska låtar. Men Ossis live är faktiskt mer skärmig och bättre, tycker nog det. Faktiskt. Krokus från Schweiz släpper, som jag sa då, en ACDC-klonplatta. Det här kanske den största ACDC-plattan utan att det är ACDC som finns i världen egentligen. One Vice at a Time. Det kan lika gärna vara Bruna Youngs skapelse från Australien, utan tvekan. Det är exakt alltså, fast den är bra också, precis som ACDC. Så det är inte så att det är en kopia som inte är värd att lyssna på, för den är väldigt bra skiva. Scorpions går från klarhet till klarhet och släpper en av sina bästa skivor här, Blackout. Det här innan de blir helt radiovänliga. Så att den här skivan håller jag också väldigt, väldigt högt. Asia kommer här och gör en stor succé, den här AOR-supergruppen då. Låta som Soul Survivor och Heat of the Moment, det går liksom inte att kliva förbi dem. Så är det ju. Michael Schenker byter sångare, gör tjosamt med Gary Barden, plockar in Graham Bonnet som han lyckas hålla sans med ungefär i en platta, och man släpper då Assault Attack, som är en bra skiva. Däremot tycker jag Rainbow Bonnets sång inte alls håller samma klass som han gör på Rainbows-plattorna, där han sjunger Rainbow-plattan, ska jag säga, som han sjunger fantastiskt bra Down to Earth. Jättebra sånginsats han gör där. Inte lika bra här på den här, men låtmaterialet är bra. Och vi hoppar in till 83. En viss Yngwie Malmsteen lämnar svensk mark och åker till USA för att bli världsstjärna. Han är ju väldigt osvensk i mycket av sin framtoning. Och även här, han åker dit och ska slå helt enkelt. Han har skickat en demotape till Ron Keel som är sångare i bandet och säger att jag ska vara med i ett band. Och ja, han får helt enkelt göra en audition och bli medlem i bandet. Och även Wasps kommande basist Rick Fox är med i det här bandet. Och man gör en platta med Yngwie Malmsteen under namnet Steeler. Sen flyttar Yngwie vidare till ett band som heter Alcatraz, där tidigare nämnda Graham Bonnet är sångare och driver bandet. Han är med där på en platta, sen flyttar han igen vidare och för att skapa sin egen solokarriär. 11 april det här året, 83, så sparkar Metallica Dave Mustaine för att han kan inte sköta sig helt enkelt. Han är bråkstake och han håller på med droger och alkohol alldeles för mycket. Och man ersätter honom då med en gitarrist från bandet Exodus, nämligen Kirk Hammett. Mustaine går vidare och bildar bandet Megadeth som bekant och förlåter väl egentligen aldrig sina tidigare bandkamrater i Metallica. Men mer eller mindre åsans hela tiden. De har försonats lite mellan åren, men det där sitter som en tagg hos Mustaine. Kiss bestämmer sig då med tanke på att de har lite problem med sin skivförsäljning att vi gör en sån här försäljningsgrej. Vi avsminkar oss helt enkelt. 19 november så kommer singeln Come and Feel the Noise med glam metalbandet Quiet Riot. Det är som cover på Slades gamla superhit och blir femma på Billboard-listan. Det gamla 70-talsbandet Mountain, deras basist och producent, han var producent för det här världens första hårdrocksband Cream, nämligen Felix Pappalardi. Han blir skjuten och dör då Han blir skjuten av sin fru Gail Collins Pappalardi i ett bråk och avlider 17 april 1983. En viss John Bon Jovi knoppar upp en låt som heter Runaway och den blir en hit på en New York radiostation som heter WAP FM. Ursäkta om jag inte har exakt rätt uttal och så vidare, men så heter i alla fall radiostationen som spelar den här låten, pluggar den mycket och John Bon Jovi får blodad tand och bildar bandet Bon Jovi. Vad kommer för plattor 83? ACDC släpper Flick of the Switch, som jag själv tycker är bättre än For Those About to Rock. Man ville gå tillbaka till grunden lite, den är mer avskalad, den är inte lika svulstig och mycket bra låta på den. Jag tycker den är bra skiva. Accept släpper Balls to the Wall, som kanske är den där största hitplattan. Jag tycker inte den låten är jätterolig, ärligt talat själv. Jag är inte jätteförtjust i Princess of the Dawn heller, som är en sån här superhit på den här plattan. Men vem är jag att döma, för det här blir en av Accepts absolut största hits. No Parole from Rock'n'Roll, platta med Alcatraz och Jimmy Manzin släpps här 83. Born Again, den här väldigt märkliga plattan med Ian Gillan på sång i Black Sabbath kommer här också. Dessutom prydd med ett av hårdrockshistoriens absolut fulaste omslag, om du frågar mig. Gary Moore släpper Pictures of the Future, en tung platta. Föregången Corridors of Power är mer radiovänlig, den här är mer tung. Men den är bra, en viss Ian Paice på trummen här också tycker jag är lite roligt att få med sig. Peace of Mind med Iron Maiden, första plattan med Nico McBrain. En av Maidens fem bästa skivor. Absolut, mycket bra låtar hela vägen. Här finns ju inte minst The Trooper. Och även då en platta jag håller högt som är lite, eller en låt som jag tycker är lite bortglömd. Och det är Die With The Boots On. Riktigt, riktigt bra. Michael Schenker blir sans med Gary Bardinen på sång och släpper plattan Built To Destroy. Det här är rolig och grej också. Jag hade köpt den här skivan, det var i London med en kompis 1983. Och så kliver vi ut på Queensway uppe i Bayswater. Ur skivaffären. Och kommer på gatan och möter en viss Michael Schenker på trottoaren där. Kommer gående med sin flickvän. Och alltså det, man tror intressant. Det är sådana här händelser. Det får inte hända liksom bara utan att man gör någonting åt det. Och han ser att jag får syn på dem och känner igen dem. Jag springer snabbt in i en butik där. En sån här V.H. Smith-affär. Och köper en penna. Fort som tusan. För jag tänkte att jag ska ha en autograf på plattan som jag nyss har köpt. Och springer upp på trottoaren igen. Och Michael Schenker är förstås borta med vinden. Om man säger så. En travestering av en viss filmtitel då. Så det var inte synd. Jag skulle inte haffa att honom och bara pratat med honom istället direkt. Självfallet skulle jag gjort det. Men man kan inte lyckas jämt. Vad har vi mer för plattor som kommer? Aldo Nova släpper Subject, uppföljaren till sin debut. Inte alls lika vass, verkligen inte. Ozzy Osbourne försöker skrapa ihop resten av sitt liv, vill jag på att säga. Efter katastrofen Run the Roads släpper Baka to Moon med Jake Lee på gitarr. Och den är bra skiva, den är... Jake Lee har själv sagt i intervjuer efteråt, han tycker själv att den är alldeles för snällt mixad. Den är alldeles för... Ja, den är för mycket radiotänk helt enkelt. Och jag kanske började hålla med, men den har absolut sina förtjänster på plattan, utan tvekan. Motley Crue, det här bandet som jag inte håller jättehögt egentligen, som ni vet, släpper väl egentligen sin bästa skiva här. Shout at the Devil, en bra platta, en klassiker i glammetalvärlden, utan tvekan. För här börjar glammetal komma, mina vänner, ska ni veta. Här börjar glammetal att vakna till liv, den här genren som kommer att ta död på sig själv sen genom att implodera i ett moln av hårspray. Men här börjar den komma i de första åren på 80-talet. Holy Diver släpps här, Dios första debutplatta efter att han har fått kicken eller självvant lämnat Black Sabbath. En milstolpe, en klassiker, en odödlig skiva, en fantastisk platta helt enkelt. Rainbow släpper Bent Out of Shape och det här är sista skivan innan Richard Blackmore tillbaka till Deep Purple. Kanske den bästa plattan med Jolin Turner i sången, som sångare på plattan, tycker jag nog. Riktigt, riktigt bra. Fast Eddie Clark som lämnar Motörhead släpper i sitt nya band Fastway, den själv betitlade debuten då. Att bandet heter Fastway, det beror på att han bildade band tillsammans med en viss Pete Way från UFO. Men Pete Way hoppade sen av, så han är aldrig med i bandet sen. Men därifrån kom namnet Fastway. Europe släpper sin debutplatta efter att ha vunnit den här tävlingen då, Rock SM 1982. Det första priset var att få släppa en skiva och släppa då sin självbetitlade debut. Som är en bra skiva. En bra debut. Verkligen. Pyromania kommer här. Def Leppards bästa platta. Milstolpe. Utan tvekan deras bästa skiva, tycker jag. Jag tycker efterföljande Hysteria inte alls har det samma nivå. Här faller allting verkligen på den här berömda platsen. Den tar några spinnar och hittar rätt. För det är de här direkta refrängerna på plattan. Men den är otroligt bra. En jättebra skiva. Inom New Way of British Heavy Metal, som Def Leppard inte vill förknippas med, så är en av de bästa plattorna i den genren. Och här kommer den till. Power and the Glory med Saxon. Jättebra skiva. Rå liksom i sin framtoning. Det finns liksom inget sånt här, utan det är bara pang på rödbetan hela vägen och väldigt bra låtar. Motörhead släpper Another Perfect Day. enda skivan med Brian Robertson. Den har verkligen fått bättre än och mer retrospektivt och är riktigt bra. Men den skiljer sig ganska mycket från de tidigare plattorna med Motörhead, så den blev inte jätteväl mottagen. Men framförallt var det väl Brian Robertsons approach på scen som gjorde att det clashade med fansen. Lick It Up kommer här. Kiss sminkar av sig och släpper Lick It Up. Och den skivan är bra. Det är den bästa de gör på 80-talet, utan tvekan. Så är det. Och det är Vinnie Vincents version. Förtjänst väldigt mycket. Creeds of the Night också. Väldigt bra, det ska jag säga också. Men Vinnie Vincent, ja, han gör mycket för bandet. Metallica släpper sin debut då, Kill 'Em All här. Och jag håller ju Cliff Burton-plattorna väldigt högt. Och det är en stark debut som Metallica släpper här. Så att samtidigt som glam metal kommer, så kommer en parallellt spår här, nämligen trash metal. Så det är lite sen så med 80-talet. Det kommer fram en del nya genrer då. Ett annat band som är väldigt inspirerat av Genesis, det är Marillion. Jag har pratat väldigt, väldigt lite om Marillion i den här podden. Men de har absolut släppt mycket bra skivor. Och här släpper man sin bästa skiva, tycker jag. Script for Jesus Tear. Man släpper tre stycken skivor. Egentligen släpper fyra skivor med sången Fish. Och de tre första, så ska jag säga, är riktigt, riktigt bra, tycker jag. Och det här är den bästa. Det här är Marillions bästa platta, utan tvekan. Och de har hållit fortfarande på och släppt mycket skivor som helst. Men det här är ett band som jag personligen släppte då efter att Fish lämnade dem. Men den här plattan återkommer jag gärna till och tycker det är riktigt, riktigt bra. Thin Lizzy avslutar sin karriär det här året. Först släpper man Thunder and Lightning med nya gitarristen John Sykes. Jättebra skiva, man går tillbaka till sina rötter och den skivan är rättmätigt hyllad också. Man går ju på en sista avskedsturné och släpper dubbelliven då, Life. Där man plockar in sina gamla gitarrister också för att spela. Det finns en låt på plattan där de kommer in och kör. Det är faktiskt ganska roligt. Enligt ryktena så ville inte Phil Lynott egentligen splittra Thin Lizzy, utan det var skivbolag som låg på och hade någon tanke med någon ny solokarriär för Lynott och så vidare. Och om det är sant så är det tragiskt egentligen, för att de la av alldeles, alldeles för tidigt. Så var det ju. Jag såg Phil Lynott sen med sitt band The Three Musketeers, som var i Norrköping och spelade här. Då var det John Sykes på gitarr och så var det Mark Stanway från Magnum på keyboard. Det var Brian Downey från Thin Lizzy på trummor. Och sen hade vi då Phil Lynott själv. Och först han säger när han kommer in på scenen, det här har jag också sagt tidigare, men jag säger det igen. Ja, Thin Lizzy har lagt av, så det blir inte en enda Thin Lizzy-låt på den här spelningen ikväll, så ni vet det. Och sen spelar han väl två låtar från sin soloplatta Solo and Soho. Och sen är det bara Thin Lizzy resten av kvällen. Jättebra spelning. ZZ Top släpper Eliminator här med Gimme Your Lovin' och Shop Dressed Man på. En mer stolpe givetvis i ZZ Tops karriär. Svensk K-Rock är också sitt liv av här. Ett band från norra Sverige, nummer 220 volt, släpper sin debutplatta här. Jag tycker den är riktigt bra. Konsert jag själv såg, förutom den här hemska konserten med Black Sabbath, så var jag så Whitesnake 1983 med Ozzy Osbourne som förband. Det var roligt att se på Hovet i Stockholm. Och det intressanta var att när Ozzy var klar, så av de här 10 000 som var på plats, så var det kanske 5 000 kvar när Whitesnake spelade. Man gick hem. De var fan i Whitesnake, Ozzy-fansen. Det var inte intressant för dem. I övrigt så var jag bland annat och såg flera konserter, men jag såg Dio på Olympen i Lund 1983 på Holy Diver-turnén och lyckades faktiskt att få permission. Jag låg i lumpen på den tiden i Karlskrona, så att vi lyckades smita iväg tidigt. Det var inte helt lätt, ska jag säga, att få befäl att gå med på den. Men vi lyckades till slut i alla fall och ramlade in på Olympen ungefär i samma nanosekund som de drar första ackordet på första låten. Givetvis en jättebra spelning. Och sen var jag såg Kiss också på Lick It Up-turnén. Avsminkade. Kiss var inte på toppen här tiden egentligen vad det gäller att ha svulstiga scenshower och sånt, men jag tyckte det var en rolig spelning och första gången jag såg Kiss var det. Så att, det var ju roligt på det sättet. Vi går fram till 1984 när Def Leppard strömmet Rick Allen förlorade sin vänstra arm i en bilolycka 31 december det här året och bandets framtid är väldigt oviss ett tag. Det tar några år innan plattan kommer, känns som ni vet den nästa. Han lär sig att spela trummor. Han använder då foten istället. Vänster fot till det som han gör med sin vänstra arm. Så det är väldigt, väldigt imponerande. Och bandet har en heroisk inställning och väntar in honom tills han har lärt sig spela trummor igen. Det är en fantastisk grej verkligen, det måste man säga. Stora grejen det här året är att Deep Purple återfinnas. Det var ju otroligt stort. Jag minns när man stod utanför skivaffären. Också någonting jag har sagt 800 gånger känns som i podden. Men jag säger det igen. Tog ledigt från den praktikplatsen jag hade på min arbetsplats. Och smet iväg och säljde mig utanför lokala skivaffären. Och hängde utanför dörren för att springa in där med... Och bara köpa platta med skakande fingrar, tar man fram pengar och plånboken och betalar. Det är så stort, det är så mäktigt. Och springa hem och lyssna på den sen efter jobbet, ska jag säga. Det är mitt försvar. Jag springer direkt tillbaka till arbetsplatsen. Hanoi Rocks, det finska glam metal bandet. Jag tror att Rusted omkommer i en bil och lyckas med på december. Och föraren av bilen då är en viss Vince Neil från Motley Crue, som de har på fest, har druckit och fått i sig allmänna tillsatser i alldeles för stor och hälsosam mängd, men tycker att det är dags att skaffa lite mer och åker iväg i Vince Neils sportbil och kraschar. Vince Neil får mer eller mindre ett symboliskt straff efter det här sen. Vi har också pratat om i tidigare poddar. Och man inser bara att alla är ju inte lika inför lagen. En kultdokumentär som är regerad av en viss Rob Reiner, som gjorde mycket bra filmer på 80-talet. Jag pratade om bra filmer förut. Nämligen This is Spinal Tap släpps här. Om det semifiktiva bandet Spinal Tap. Den gillar man hårdrock och har sinne för humor, så är den värd att se. Absolut. Okej, plattor som släpps. Ride the Lightning med Metallica. Uppföljaren till debuten Kill 'Em All. Bra platta. Som sagt, Cliff Burton-skivorna är bra. Phenomena, det här superprojektet, kommer här också och släpper debutplattan. Jättebra skiva. Inte minst gör ju Glenn Hughes fantastisk insats på sång här. Pretty Maid släpper sin absolut bästa skiva. Den är dissekerad i tidigare avsnitt, så jag ska inte fypa mycket mer i den och säga att en av 80-talets bästa hårdagsplattor och Pretty Maids absolut bästa skiva, utan tvekan. Svenska Battery kommer här och skapar en grogrund också för den lite extrema delen av hårdrocken. De skapar ett namn och får en kultstämpel som finns kvar än idag. Så den skivan kan man heller inte riktigt kliva förbi. Och för mer svenskar då, Yngwie Malmsteen har bestämt sig nu för att ha sin solokarriär och släpper plattan Rising Force. En formidabel uppvisning i framförallt instrumental hårdrock. Men några låtar med sång också, en viss Jeff Scott Soto och sjunger här. Jens Johansson på keyboard och Barry Mobalo från Death Ritual på trummor. Whitesnake släpper Slide It In. Deras kanske, ja, topp tre skivor är absolut. Han är alltså absolut bästa skivor då, med John Sykes på gitarr. Och jag såg den här turnén 1984 också. Han fick halsproblem, David Coverley, så den sköts upp. Så att det blev avslutningen på hela turnén det året 1984 var i Stockholm. För de sköt upp, istället för att ställa in, så sköt de fram den då. Så att det var ju förnämligt i alla fall. Van Halen släpper 1984 och börjar leka med syntar mera. Och Jump är förstås den stora hiten tillsammans med Panama. Maiden släpper Powerslave, en milstolpe i Iron Maidens historia. Judas Priest fortsätter att leverera Defenders of the Faith, en jättebra platta i samma stil som Screaming for Vengeance. Dio följer upp Holy Diver med Last in Line. Scorpion släpper kanske en av sina mest storkännande plattor någonsin, Love at First Sting. En riktigt bra skiva också. Stora händelsen som jag sa, Perfect Strangers med Deep Purple kommer det här året. Bon Jovis debut kommer också, självbetitlad. Här tycker jag Bon Jovi fortfarande är riktigt bra. Det är riktigt bra AOR-band eller så kallar det. Ja, kallar det för AOR kanske är lite dumt, men melodiös hårdrock i alla fall. Twisted Sister släpper sin stora sitt magnum opus egentligen, Say Hungry. Wasp kommer här och chockar inte minst Sivert Öholm i Sverige här. Och många andra som är helt förfärade över den imagen som Wasp har, som idag betraktas ju lite grann som en axelryckning. Men på den här tiden var det ju helt fruktansvärt. Det var ju, kan vara det värsta som finns egentligen. Om du frågar Sivert och hans kollegor och likasinnade. Europe släpper sin kanske bästa skiva, som du frågar mig. Och The Wings of Tomorrow. Uppföljaren till debuten. Jättebra skiva. Det här innan man blir helt pudelfriserad och alldeles, som jag tycker, för snäll i sitt sound. Även om man fortfarande är väldigt bra. Det här är en bättre skiva. Deras bästa platta. Queen släpper The Works med Radio Gaga, som jag själv inte tycker är så jätterolig låt. Queen är ett favoritband hos mig. En av mina husgudar. Jag älskar bandet. Jag har lyssnat mycket på dem och sett dem live. Ja, det är ett fantastiskt band. Men just Radio Gaga gillar jag inte faktiskt. Men det finns andra att låta på den här skivan som man hellre kan lyssna på istället. Tycker jag. Hammer the Fall exempelvis. Mycket, mycket bättre. Kiss släpper Animalize. Ja, det är med en liten sån här parentes egentligen. Förutom Heavens on Fire, som är en stor hit på den här låten. Eller plattan. Vad jag såg den 1984 för att bli lite självcentrerad en stund. Ja, bland annat så var Whitesnake som jag sa. Jag såg Status Quo 1984 igen. Så skulle jag sin avskedsspelning. De skulle aldrig mer spela live. Och de håller ju fortfarande på. Visserligen är det ju bara Frasis kvar nu från den här sättningen, men ändå. Man la av 84 live. Ja, var tvungen att gå se dem förstås. Jättebra, det var jättebra spelning. Jag såg Scorpions det här året också, i november 1984. På Love at First Sting-turnén. Här var Scorpions bland det bästa man kunde se live på den här tiden. Det var helt fenomenalt, det var helt fantastiskt bra. Så att, ja, jag är jätteglad att jag såg dem då. När de var verkligen på topp. Jag plockat axplock av de konserterna året och sett ner på 80-talet. Det var lite roligt sådär. Och med det sagt då, så är vi mål med första delen av 80-talet. Så jag har ju delat upp det här i och med att det är så pass omfattande då, trots att jag ändå inte går på djupet år för år. Så jag har delat upp det här i två sessioner. Och 1984 var det sista i den här delen. Och nästa avsnitt kommer att handla från 1985 och framåt. Och jag kommer att göra en sammanfattning då med 5 stycken betraktelser i nästa avsnitt om 80-talet. Men jag ska ändå ta 5 stycken lite kortare betraktelser även i det här avsnittet innan vi avslutar för den här gången. Det som präglar 80-talet, och vi tar nummer 1, det som präglar 80-talet väldigt mycket under hela tiden, det är egentligen framtidstron. Det var ett årtionde med väldigt mycket positivt tänkande, mycket framåtanda och sådär. Sen kom det ju lite grann på slutet på 80-talet, kom det lite kriser och ränteproblematiken, och det här började egentligen då som en baksmälla på allt det här, de här åren som då man byggde upp från 1980 framåt. Men här i början på 80-talet, där vi befann oss nu i det här avsnittet, så var det verkligen framtidstro som präglade hela samhället egentligen. Nummer 2, det var återkomsterna. Ett antal artister som liksom mer eller mindre hade varit en fot i graven och vänt och kommit tillbaks, kommer att göra stor stillade comeback här på 80-talet. Och Ozzy Osbourne fick sparken då från Black Sabbath på grund av sitt fullständigt omöjliga leverne. Kommer tillbaks och släpper ett antal jättebra skivor på 80-talet. Aerosmith likadant, som befann sig i en total drogdim under många år. Hela bandet krackelerade. Kommer tillbaks och begår stor stillade comeback, vilket vi kommer att komma tillbaks till mer i nästa avsnitt, där de riktigt skarpa plattorna kommer. Och då även gäller det Alice Cooper, som likadant är, har ett helt årtionde egentligen, som mer eller mindre försvinner. Men han kommer också här på slutet på det årtionde att göra en stor stel comeback. Jag kommer att återkomma mer till det lite längre fram. Tyvärr var det några som också heller inte klarade det här att komma tillbaka. Vi hade då Phil Lynott, Bon Scott, John Bonham, så det fanns exempel på allt också i och för sig. Nåväl, nummer 3 som jag tänkte ta, det var, som har egentligen att göra med den här återkomsten, det var den stora återföreningen som skedde 1984. Deep Purple som kommer tillbaka. Alltså det var ju en enormt stor händelse som kanske ni som inte var med riktigt kan förstå. Den här stora hysterin och den stora hypen kring att ett av hårdrocksvärldens stora fundament liksom verkligen återuppstod och kom tillbaka till jorden, comeback som dessutom var bra. Det måste man ändå ta med sig från de här första åren. Nästa sen är den stora uppdelningen som 80-talet hade med mellan synten och hårdrocken. Det var väldigt, väldigt tydligt här på 80-talet. Man var syntare eller så var man hårdrockare. Det var liksom bara så. De här två världarna förenades aldrig. Och det gällde liksom, man var väldigt benhård. Skulle man lyssna på sån musik som inte tillhörde den genre man då så att säga förestod, då gjorde man fasen dig smyga. Så det skulle man inte tala om för någon någonstans. Verkligen inte. Det var top secret, verkligen. Och den sista betraktelsen då på 80-talet är givetvis modet. Fantastiskt mod, på många sätt och vis. Det var pastellfärger, det var axelvaddar, det var midjekavajer, hockeyfriller, hårspray, otroligt färgglada skor och det var skinnslips och precis allting. Och det här gällde ju även, alltså syntare hade en viss sorts, på att prata om uppdelning här, så hade de en viss sorts klädstil, men hårdrockarna hade ju en viss stil också i sina kläder, så det var väldigt, väldigt speciell klädsel på 80-talet. Ett årtionde som att minnas tillbaks på många sätt och vis, lite, med lite rysningar ibland, men även med mycket glädje, så är det verkligen. Nåväl mina vänner, vi hörs snart igen med del 2 rörande 80-talet. Jag hoppas att ni har haft behållning av den här första delen. Vi vandrar längs minnenas allé för de som var med, och för er andra så hoppas jag att ni har fått känna av lite hur det var på 80-talet och kanske fått lite nya band att lyssna in er på. Men tills vi hörs igen så vet jag ju faktiskt den här gången vad nästa avsnitt kommer att handla om redan här och nu. Och jag vet ju förstås ännu bättre där och då. Och fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.